Välkommen till Funka olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Nu börjar en ny serie om dövblindhet. I det här första programmet reder vi ut begreppet dövblindhet och får en inblick i hur det kan vara att leva med en kombinerad syn- och hörselnedsättning.
Mitt namn är Susanne Smedberg. Gäster är Mattias En, psykolog och forskare på dövblindteamet som är en del av Habilitering och hälsa i Region Stockholm. Hej Mattias.
Hej Susanne.
Och så har vi med på distans Linda Eriksson, pedagog på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Välkommen Linda.
Tack.
Ska säga också att du använder teckenspråk så din röst förmedlas av en tolk.
Ja, precis.
Hur skulle du förklara att dövblindtolkning går till?
Ja, jag använder ju taktilt teckenspråk eftersom jag själv har en dövblindhet. Och jag använder då teckenspråk där tolken tecknar till mig. Och tolkningen handlar ju oftast om att man förmedlar mellan två olika språk. Och det kan då vara mellan teckenspråk och talad svenska till exempel, eller tvärtom. Men dövblindtolkning innebär ju så mycket mer. Det finns ju flera delar i den. Man har också med sig en syntolkning i tolkningen. Att jag då får veta vad som händer i omgivningen runt omkring mig. Hur det ser ut och sådana saker. Och sen även ingår ju ledsagning då. Ledsagning in i ett rum eller vart jag kan sitta någonstans får jag till mig då.
I det här programmet ska vi prata om dövblindhet och vad det är för något. Jag tänkte börja med att läsa upp den nordiska definitionen av dövblindhet. Dövblindhet är en kombination av syn- och hörselnedsättning där graden av nedsättning är så allvarlig att syn och hörsel har svårt att kompensera för varandra. Dövblindhet medför därför i relation till omgivningen specifika funktionshinder. Mattias, vad menas med att det är relationen mellan syn- och hörselnedsättning som leder till dövblindhet? Hur kan man förklara det?
Ja, för att vi ska kunna prata om dövblindhet så krävs det ju att vi i grunden har en just nedsättning i både syn och hörsel. När man säger dövblind så tänker man kanske att man helt saknar hörsel och helt saknar syn. Men det här kan variera så att de allra flesta har någon synrest eller någon hörselrest. Men sen finns det de som också helt saknar syn och hörsel. Men kombinationen och anledningen till att vi lyfter in den här kombinationen, det är ju att de här sinnena är så viktiga i all typ av, vad ska jag säga, det är våra fjärrsinnen som vi använder för att ta in vår omgivning. Och har man nedsättning i ett sinne, till exempel synen, då kompenserar man ofta det med att använda sin hörsel. Och om man inte har hörsel, ja då använder man istället sin syn väldigt mycket.
Och det här med att det funktionshinder uppstår i relation till omgivning, vad innebär det?
Ja, det handlar ganska mycket om att vi i moderna definitioner av funktionshinder tar med att själva problemet ofta handlar om att också miljön, både den fysiska miljön men också de människor som omger oss och det samhälle vi har inte är särskilt anpassat för till exempel då att man har nedsatt syn och hörsel. Och hur svår dövblindheten blir för den enskilda personen handlar väldigt mycket om hur omgivningen förmår att anpassas till den här personen och den personens behov och önskningar.
Linda, du som lever med dövblindhet, hur skulle du beskriva att din syn- och hörselnedsättning är för någon som lyssnar?
Jag brukar börja med att säga att de flesta personer som har dövblindhet, de vet ju inte själva riktigt hur andra ser och hör. Så man vet inte vad man själv inte ser och inte hör. Om man mäter min syn så ser jag ungefär 2%. Och det är ju inte jättemycket. Jag brukar säga att jag kan se saker bättre om jag är i en känd miljö. Om jag är hemma till exempel. Och då handlar det ju mer om vad jag vet. Jag vet hur det ser ut på en plats. Jag vet vart sakerna finns. Men om jag kommer till en plats jag inte har varit på så vet jag kanske, jag kan se, men jag vet inte riktigt vad det är jag ser. Och hörseln där kan man väl säga ungefär på samma sätt. Jag kan höra att det är någonting som händer. Och jag kan höra att det är någon person som pratar. Men jag vet inte vad som sägs. Jag tycker att det är en viktig skillnad där mellan syn och hörseln. Att det man ser, det kan finnas kvar. Och det jag tittar på kan jag titta på ganska länge. Och efter en stund så kanske jag faktiskt förstår vad det är jag tittar på. Men ljud är ju på ett annat sätt. Ljud tar man in, men att det försvinner ju väldigt snabbt.
Vet man ungefär hur många som lever med dövblindhet i Sverige?
Man brukar väl prata om att det finns ungefär 2000 personer. Och då är det ju personer som har fått dövblindhet innan de har blivit 65 som man pratar om. Sen finns det ju jättemånga som ser och hör sämre när de blir äldre.
Tänkte på det, det finns ju det här medfödd och förvärvad dövblindhet. Mattias, hur skulle du förklara skillnaden mellan de två?
Om man till exempel föds med väldigt, väldigt dålig hörsel och väldigt, väldigt dålig syn, då brukar vi prata om medfödd dövblindhet. För att då hamnar man i en situation där det som vi använder oss av för att kunna skapa sätt att bygga en kommunikation, det blir väldigt begränsat till bara det taktila, alltså det, att använda känsel och naturligtvis smak och doft också. Men att ofta så krävs det ganska så stora insatser då för att få till en fungerande kommunikation och vid tidig dövblindhet eller medfödd dövblindhet så brukar vi också väldigt ofta se när man tittar på olika så att säga, syndrom eller orsaker till dövblindhet att man relativt ofta också har andra typer av funktionsnedsättningar som en intellektuell funktionsnedsättning till exempel. Och då får man en kommunikativt sett mycket större utmaning. Medan däremot vid förvärvad dövblindhet då har man ofta kanske en bevarad hörsel i barndomen eller en synförmåga som gör att man kan lättare använda de sinnena i att utveckla en kommunikation som påminner mer om den som många andra i samhället använder. Och då får man väldigt hjälp i att utveckla språk. Det är väl egentligen den stora skillnaden. Någon tydlig gräns finns inte riktigt där, utan det kanske är mer en fråga om vilken typ av pedagogiska insatser man kan behöva erbjuda.
Om vi går in lite på hjälpmedel då. I vilken utsträckning kan hörhjälpmedel kompensera för hörselnedsättning, Linda?
Hörselhjälpmedel handlar ju om att man förstärker ljudet. Som vanliga hörapparater till exempel. Sen finns det ju också cochleaimplantat. Och då handlar det ju mer om att man ändrar ljudet till elektriska signaler istället som sen går direkt in till hörselnerven. Eller så kan man omvandla ljudet till vibrationer. Jag själv har ju hörapparat. Jag kan ju höra om det är någonting som händer och då kan jag använda hörapparaten just för att få veta att något har skett i min omgivning. Men jag kanske inte alltid uppfattar vad det är som har hänt. Sen har jag ju även en klocka på armen som vibrerar. Så då får jag vibrationssignaler om det ringer på dörren eller om det är så att brandalarmet går. Eller någonting annat som händer. Väckarklockan har jag också en vibrator kopplad till.
Fungerar det att använda hörhjälpmedel om man föds helt döv?
Om man föds helt döv och har en fungerande hörselnerv, då kan man ju få ett sånt CI-implantat. Men sen vet man ju inte hur resultatet blir. Det är ju väldigt varierande. Ibland kan det fungera jättebra och ibland fungerar det sämre. Det är ju fortfarande ett hjälpmedel. Så det är inte någonting som man kan få för att få en fullgod hörsel.
Mattias, när det gäller synnedsättning då, vad finns det för hjälpmedel eller annat som kan kompensera för det?
Återigen då så är det ju en väldigt beroende lite på hur synnedsättningen ser ut. Om man helt saknar syn, ja då kan det ju vara väldigt knepigt att tänka sig till exempel glasögon och såna här saker. Men har man en bevarad synfunktion i någon del så är det ju otroligt viktigt att man får tillgång till bra optik som glasögon, kanske en kikare för att kunna se på långt avstånd. Man kan behöva förstorande system som är som en kamera där man lägger texten och sen får man upp den starkt förstorad på en tv-skärm. Men annars så handlar det ju om att det som är synligt presenterat på olika sätt blir tillgängligt på andra sätt. Och det kan ju handla om att text blir tillgänglig som punktskrift eller att den blir talad. Det finns mycket sådana hjälpmedel idag. Det kan handla om att man har olika hjälpmedel som ger en taktil information. Och det kan ju till exempel vara så att man vid förflyttning använder en vit käpp, ganska vanligt. Sen handlar det naturligtvis väldigt mycket också om att som Linda var inne på, att med den begränsade syn som man har, till exempel genom att ha ordning och reda och en förkunskap och en kännedom, så kan man bättre använda sin synförmåga. Man får kompensera också med minnesstrategier och lägga mycket saker, hålla det i huvudet, det som kan vara svårt att se och uppfatta.
På vilket sätt förstärks andra sinnen för att kompensera för syn- och hörselnedsättning?
Vi skapar ju helheter av de sinnen vi har. Så att man använder sin hörselrest om man har en sån. Man använder sin synrest. Och sen så kanske man genom att känna på någonting också får hjälp att kunna se vad det är för någonting. Men naturligtvis doft och smak kan vara sådana sinnen som en del blir väldigt bra på att använda sig av. Och det kan man ju använda i många olika situationer naturligtvis, för att kanske bedöma bäst före datum på något i kylskåpet. Men det kan ju också vara ett orienteringshjälpmedel faktiskt. Att när man går förbi en viss plats så kommer det någon doft ifrån ett bageri till exempel, och då vet man precis var man är någonstans.
Det är framförallt tre områden som brukar nämnas där svårigheter uppstår. Kommunikation, information och förflyttning. Så jag tänkte att vi skulle gå igenom dem. Linda, när det gäller kommunikation, hur skulle du förklara de svårigheter som uppstår i det?
Ja, Mattias sa ju här förut att syn och hörsel är våra fjärrsinnen, och att de är liksom på plats ett för oss när det gäller kommunikation och kommunikationen mellan varandra. Men har man dövblindhet eller en kombinerad syn- och hörselnedsättning, då är det ju nästan alltid att man behöver anpassa sitt sätt att kommunicera på något sätt. Om man har hörsel kvar för att kunna kommunicera med tal, så handlar det ju om att anpassa ljudmiljön då och undvika störande ljud. Och se till att man sitter så att man kan avläsa, om man har synrester kvar, att man kan avläsa på personen som pratar dens mun för att ta till sig vad som sägs. Och är det så att man använder teckenspråk och har en tillräcklig syn för att kunna se visuellt teckenspråk, då behöver man anpassa så man har bra belysning, att man har bra kontrast till den personen man pratar med. Att tänderna syns tydligt när man tecknar, och att man också sitter på ett avstånd som passar. Det kan ju vara att man vill sitta väldigt nära eller att man vill sitta en bit ifrån. Det avgör ju lite vilken typ av synnedsättning man har. Om det är så att man inte kan kommunicera med tal eller det visuella teckenspråket, så kanske man måste använda taktil teckenspråk på det sättet som jag gör. Så att då känner ju jag vad som tecknas istället för att se det. Och sen så tog ju du upp det här, Mattias, om barn som föds med dövblindhet. Det blir ju en jättestor utmaning då för dem att få lära sig taktil kommunikation. Och det får de ju göra i så fall på en gång, direkt från början. Och det är ju ingenting som händer automatiskt. Jag tänker på barn som ser och hör. De kan ju, andra människor kommunicerar ju med varandra. Och det tar ju barnet till sig och härmar sen och gör på samma sätt. Men ett barn som inte ser och inte hör, den kan ju inte härma på samma sätt. Utan då blir det ju omgivningen istället som måste ge allt det här direkt taktilt till barnet. Och kanske visa saker, tala om olika tecken för saker. Och även måste man göra det väldigt många gånger. Om man tänker på barn som ser och hör, ett ord får ju de till sig jättemånga gånger innan de själva säger ordet.
Mattias, vad lär man sig sån här alternativ kommunikation?
Jag jobbar ju i en verksamhet inom habilitering och hälsa som heter Dövblindteamet. Man kan komma till oss för att träna de här olika funktionerna, och vi har två stycken kommunikationspedagoger som just jobbar med det som Linda berättar om, och där man har en fungerande kommunikation på något sätt och behöver ändra den. Sen finns det ju naturligtvis även den här delen som handlar om de här små barnen med medfödd dövblindhet. Och då handlar det ju väldigt mycket om att jobba med omgivningen, de personer som finns nära, föräldrar, kanske förskolepersonal, assistenter. Och lära dem att jobba med att försöka skapa symboler och tecken. Det som är möjligt att nå taktilt, de upplevelserna behöver man ju jobba desto mer med då. Liksom smak och lukt förstås.
Linda, det finns något som heter socialhaptiska signaler också. Hur skulle du förklara det?
Socialhaptiska signaler är ett komplement till tal- och teckenspråk. Och då kan man få olika signaler på kroppen och då kan man känna de här signalerna med kroppen och att man får ett meddelande till sig som feedback till exempel. Om man inte kan se en person som nickar, då kan jag ju be att de istället klappar mig på axeln. Och sen kan man även ha personliga signaler och då är det en signal för att man ska få veta att en person kommer in i rummet till exempel. Eller man kan göra sin signal för att tala om att nu går jag. Nu är jag inte kvar här i rummet tillsammans med dig. Och det är lite enkelt förklarat.
Och om vi går in på det här med information då, Mattias. Vad handlar det om för typ av information?
Jag tänker i ett samhälle egentligen överallt och hela tiden så tar vi ju in olika intryck. Och här är både syn och hörsel viktiga. Vi får kunskap genom att man avlyssnar vad som pratas om runt omkring en. Man har nyhetssändningar. Det kan handla om alla möjliga sociala media eller mer som traditionellt tryckt material. Böcker, tidningar, men också skyltar. Det kan handla om små lappar här och där eller så. Det är ju en form av information som ju blir svårtillgänglig när syn och hörsel försvinner. Så att liksom det här vardagliga flödet som jag tror alla bombarderas av och som ibland kanske kan för de flesta vara lite svårt att värja sig för. Det är någonting som personer med dövblindhet får kämpa otroligt hårt att få tillgång till. Man får sällan en överblick. Så även om man har till exempel tillgång till punktskrift som kan vara både tryckt men också finnas tillgänglig datoriserad, så blir det ofta så att i det flöde av information som är så blir det svårt att sortera och kanske få ihop sammanhang ibland. Med dålig syn, dålig hörsel så blir det här en extremt energikrävande kan man säga.
Linda, hur kan man kompensera för det här så att det fungerar någorlunda bra i alla fall att ta del av information?
För det första så måste den informationen som finns vara tillgänglig. Men det räcker inte heller att det finns information. Jag måste ju också få veta att informationen finns. Jag kan ju själv aktivt söka information. Men jag söker ju inte efter information som jag inte vet finns. Och det bästa sättet att kompensera är ju att jag får riktad information skickad direkt till mig. Folk i min omgivning kan ju också fråga mig. Vet du någonting om det här eller har du hört den här senaste nyheten eller har du hört vad som hände igår? Det är ju egentligen det bästa sättet att kompensera.
Mattias, om vi går in på det här med orientering och förflyttning då. Hur kan man beskriva svårigheterna som uppstår här?
Orientering och förflyttning, återigen då så får vi ju vid orientering och förflyttning otroligt mycket information med hjälp av vår syn och hörsel. Är man ute och rör sig i en trafikerad miljö så kan man naturligtvis undvika hinder med hjälp av synen. Man kan höra om det kommer någonting farande, en bil till exempel. Det här blir jättesvårt när syn och hörsel försämras. Helt plötsligt så kanske man inte kan höra riktning på ljud. Och då är det svårt att höra varifrån kanske en bil kommer. Även om man kanske kan höra ljudet. Och man kanske inte hör och kan liksom avgöra om den här är långt borta eller nära. Synmässigt så snubblar man naturligtvis över saker och ting om man inte har något hjälpmedel som en vit käpp till exempel eller kanske en ledarhund till exempel som man kan använda vid förflyttning. Det är också så att, att framförallt i främmande miljöer så kan det här bli en för svår uppgift, och då behöver man ha ett personligt stöd, en ledsagare eller en personlig assistent som hjälper till att förflytta sig. Medan däremot i mer kända miljöer och närmiljöer så kan man med mycket träning få det att fungera bra. Det vi kan se är ju att beroende på hur bra man är på det här eller hur stora utmaningar man har, så återigen så är det mycket energi som går åt i sådana situationer. Och risken är ju att man också missar mycket av information. Man blir så engagerad i att se var man sätter sina fötter eller att ta sig från punkt A till punkt B, att själva upplevelsen av att vara ute, att kanske till exempel vistas i naturen. Det blir liksom en prövning bara och inte någonting njutbart eller trevligt.
Linda, vad har du för hjälp för att ta dig fram?
Jag skulle bara vilja tillägga en sak innan jag svarar på det gällande utmaningar när det gäller orientering och förflyttning. Det är ju att många personer med dövblindhet har ju sämre balans. Balansen påverkas ju av både synen och hörseln. Så det blir också en till utmaning då i orientering och förflyttning. Och jag, i min vardag så har jag ju personlig assistent som jag får mycket stöd ifrån, från mina assistenter och när jag ska ta mig till olika platser. Men det jag också vill lägga till som jag tycker är viktigt är att man måste våga röra sig och ta sig fram själv. Så man inte alltid blir beroende av andra personer.
Nej, men jag tänkte på att väldigt mycket i samhället jobbar man ju för att också tillgängliggöra till exempel kollektivtrafik. Där man har olika typer av utrop på vilket tåg eller buss det är som ska komma. Eller man har skyltar som visar olika saker. Så att om man har en nedsatt hörsel eller syn så kan man få väldigt mycket information. Men har man problem med både syn och hörsel så, ja, då kanske man åker sin vanliga pendeltåg. Och det går bra så länge tåget går, men så helt plötsligt händer det någonting. Och då kan det visa sig ganska tydligt att oj, då finns det inte något riktigt bra sätt att få information om en trafikstörning eller att bussen helt plötsligt tar en annan väg och så vidare. Och likadant så kan en bra situation där man hittar vägen kanske till sin affär eller i sin närmiljö. Så helt plötsligt kommer det 2 decimeter snö. Då ändrar sig någonting i miljön. Så att väldigt mycket handlar om de här små detaljerna som gör skillnad i om det funkar och inte. Och det som Linda pratar om mycket nu tycker jag, det är också lite grann att det behövs väldigt mycket mod för att våga ge sig ut i de här situationerna och kanske ibland hamna i att man kommer fel och kunna hantera en sån situation.
Vet man något om hur den fysiska hälsan påverkas av att leva med dövblindhet?
Det som är väldigt vanligt, och det har vi sett i vår forskning, det är ju att man har mycket spänning i axlar, nackar, ryggar. Att man blir ganska passiv, det är vanligt. Och det är klart att då tappar man naturligtvis liksom kondition och funktion. Och även såna här, ja, saker som kan vara nedsatt från början, som balans. Där vill det ju till att man som kompenserar det med att man ständigt håller sig igång. Så det finns stora risker där. Men jag skulle nog säga att de psykiska hälsoriskerna är nog så viktiga. Så utmattning, energiförluster för att man jobbar så hårt för att kompensera. Det är mer vanligt än ovanligt. Och det är klart att framförallt när man hamnar i en försämringssituation, när syn går ner eller hörseln försämras, så blir det extra jobbigt. Då kan man ju naturligtvis hamna i att man sekundärt får en psykisk ohälsa.
Hur kan man jobba med de delarna för att minska risken för att drabbas av psykisk ohälsa?
Det som jag tror är viktigt är ju att man har bra kunskap om hur man ser och hör. Att man ständigt får ta del av de olika typer av stöd som finns. Men också lär sig nya strategier. Ja, man behöver mycket stöttning och man behöver faktiskt få vara i en miljö där man kanske träffar andra personer som har liknande svårigheter. Man behöver få professionellt stöd ibland från ett dövblind team och där man kan behöva samtala med en psykolog, sån som jag, eller med att man får in insatser som ledsagning eller assistans. Man kan behöva lära sig att förflytta sig med en käpp och med det så kan man minska den här, ska jag säga, fysiska belastningen och minskad otrygghet. Det gör väldigt mycket positivt. Ofta kommer man in ganska sent och ber om den här hjälpen och där skulle jag ju önska att man ofta kom till oss lite tidigare för då kunde vi nog förebygga mycket av det som annars blir ja, kanske en ångestproblematik eller en depression.
Linda, vad skulle du säga förutsättningarna är för att leva ett så bra liv som möjligt med dövblindhet?
Som Mattias sa, att man lär sig nya strategier, det är jätteviktigt. Det behöver inte vara så stora saker. Det räcker med små saker som ändå blir viktiga. Och att man vågar. Att man vågar lyssna på sina andra sinnen och det som vi pratar om. Det är många personer med dövblindhet som kämpar med sin syn. De synresterna de har eller hörselresterna de har. Och då är de ju inte kanske medvetna om riktigt vad de kan kompensera med. Och det är viktigt att man hittar något sätt för att få återhämtning. Och hur återhämtningen ser ut, ja, det är ju individuellt vad man behöver. Jag behöver bli medveten om mitt sätt för att återhämta mig och för att må bra. Jag tänker att jag skulle vilja backa lite det här till när vi pratade om orientering. Förflyttning och orientering. Och det är att kommunikation är ju jätteviktig också kopplat till orientering. Om jag går ut ensam och hittar vägen fram dit jag ska. Om det är någonting som händer på vägen så har jag svårt att fråga de som finns runt omkring mig vad som händer. Eller om jag går vilse eller att plötsligt tåget stannar. Hur jag då ska kunna fråga för att få den informationen jag behöver. Så kommunikation, information och orientering hänger ju ihop med varandra.
Hur gör du i ett sånt läge då?
Ja, det handlar ju också om att man måste ju ha en plan för hur man ska göra. Att händer det här, då gör jag på det här sättet. Det går ju inte att planera till 100% såklart. Men att man ändå har lite tanke om vad som skulle kunna hända. Ett exempel är ju om jag åker tåg själv. Så har jag alltid kontakt med någon person. Jag har, men via sms, någon person som jag skickar sms med. Och då kan ju den personen hjälpa mig med information om det är så att det händer någonting.
Det här att vara så beroende av andra, hur hanterar du det?
Ja, jag är ju beroende av andra och det kan vara jättesvårt. Men jag försöker också tänka lite tvärtom. Om man är beroende av andra så kan ju det också leda till en form av självständighet. Om man kan hitta någon typ av lämplig balans där mellan beroende och självständighet. Om det är så att jag inte vill ta emot hjälp från andra överhuvudtaget, då blir jag ju väldigt begränsad. Så en annan viktig sak är ju att jag måste ju också få möjlighet att påverka vem jag ska vara beroende av. Vem ska hjälpa mig och stötta mig i de här olika situationerna. Och det kan vara ganska svårt idag, så som det ser ut i samhället. Det är inte alltid man får vara med och bestämma. Och få vara med och bestämma vilket stöd jag faktiskt får.
Ja, det är dags att avsluta nu. Så jag tänkte börja med att fråga dig då, Mattias. Vad kan man få för stöd av dig och er som jobbar på dövblindteamet?
På dövblindteamet i Stockholm så har vi tillgång till olika personer med olika bakgrund. Vi har hörselläkare och ögonläkare som ger mycket information om olika orsaker till och ja, så att man kan lära sig mer om vad man faktiskt ser och hör. Och det är en viktig plattform, en viktig bas för att lära sig mer om sig själv och kanske också sin prognos hur det här kommer att bli framöver. Psykologer, sådana som jag, finns. Man kan behöva prata om sin situation, få reflektera. Man kan behöva känslomässigt hantera den livsomställning som det så ofta innebär att leva med dövblindhet. Och det kan man behöva göra själv, men också faktiskt ens anhöriga och de som finns runt omkring. Sen behöver man ofta kanske stöd med att söka olika insatser i samhället. Det finns mycket insatser att söka. Det kan vara svårt att få dem, men i den processen så är våra kuratorer ovärderliga. Och kontakt med myndigheter kan ju liksom också vara en utmaning, och där hjälper de ju ofta till. Men att också lära sig olika strategier, allt ifrån nya kommunikationssätt. Man kan behöva träna att orientera, förflytta sig eller hantera situationen i ett kök där man inte ser, och då kan en synpedagog vara bra. Kommunikation överhuvudtaget och rätt hjälpmedel, både för hörsel och syn.
Och Linda, vad kan man mer få stöd om man är närstående till någon eller själv lever med dövblindhet?
Nästan alla personer med dövblindhet säger att få kontakt med andra som är i samma situation som en själv är oerhört viktigt. Och att man får ett annat perspektiv på situationen genom att man träffar andra och får se hur andra har det och hur det fungerar för andra. Och det leder ju till en möjlighet att man kanske klarar olika situationer även om man har en synnedsättning eller en hörselnedsättning.
Var kan man få kontakt med andra? Var hittar man dem?
Vi har ju en organisation här i Sverige som heter Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB förkortas det. Det finns 12 stycken regionala föreningar i Sverige.
Då säger jag stort tack till dig, Linda Eriksson, pedagog på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Och tack också till dig, Mattias En, psykolog och forskare vid dövblindteamet som är en del av Habilitering och hälsa i Region Stockholm.
Tack.
Tack.
Du har precis lyssnat på Funka olika, en podd från Habilitering och hälsa som en del av Region Stockholm. I nästa program träffar vi en pappa vars barn föddes med dövblindhet. Hur har han hanterat det? Missa inte det!